Hej och välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Vi fortsätter, Jenny, och kämpa på distanspoddar.
Ja, men det gör vi. Så hör ni något konstigt ljud i bakgrunden, hackar det eller låter burkigt, så vet ni varför. Vi sitter alltså på varsin sida av stan.
Ja, men det kan man säga, och det känns ju väldigt tråkigt att vi inte ses, men det är så det är just nu, och man är väldigt tacksam för att det faktiskt går att producera kungligt material och att vi får prata kungligt trots rådande omständigheter.
Ja, det var ju så roligt. Igår så möttes vi ju via videolänk i en tv-inspelning för Aftonbladets kungliga inspelningar.
Ja.
Så jag fick ändå se dig, om det var ändå tvådimensionellt. Jag hade hellre sett dig tredimensionell.
Verkligen,
men kanske nästa vecka, vi får se.
Men det var också väldigt intressant, för att jag insåg då att det är svårt att få till det här med ljud, ljus och bra bild hemifrån. Så att jag fick ju då bygga upp som ett torn. Jag tog strykbrädan och sen byggde jag upp, jag tror det var 4-5 böcker och sen en dator på. Så jag är glad att det höll igenom hela inspelningen, men det funkade.
Väldigt smart gjort. Man får liksom hitta nödlösningar till allt.
Man får göra det, och man har blivit lite av en teknik queen här nu efter corona, måste jag säga. Man har liksom hittat lite nya vägar man inte visste fanns i alla fall.
Ja, men precis, jag håller med.
Ja.
Så är.
Men några som också hittar nya vägar att gå i coronatider, det är ju kungligheterna. Vi har ju sett världen över helt nya sidor av våra kungligheter och hur de har agerat och vad de gör i denna kris. Mm. Och nu senast här så är det ju då att prins Carl Philip, han har ju tagit efter sin hustru, prinsessan Sofia.
Ja, Sofia var ju snabb med att ställa om sitt jobb. Hon gick ju en 3 dagar lång utbildning, samma utbildning som SAS-personal gick, för att ställa om då till vården.
Mm.
Och den gick hon på Sofiahemmet, och hon är ju hedersordförande där, så det låg väl nära till hands att hoppa in ändå. Så hon jobbar ju på sjukhuset. Hon hjälper till med allt ifrån städning till att förbereda i köket och underlätta för annan vårdpersonal som då jobbar med andra patienter.
Mm. Och det här ska ju sägas, det har vi pratat om tidigare i podden, att det här har ju hyllats världen över, just att hon har gjort det här.
Ja, det var en brittisk tidning som satte henne som en av världens mest framstående, säger man. Framstående kvinnor i april, just att hon hade gjort det här.
Ja, det är så.
Men Carl Philip har ju faktiskt nu då gjort samma sak, eller hur?
Ja, men han har också ställt om sitt arbete, och vi kan väl tänka sig då att han har inspirerats lite av sin fru, och även han vill ju såklart hjälpa till i den här rådande krisen. Och sedan mitten av maj så tjänstgör Carl Philip som reservofficer med då majorsgrad vid Försvarsmaktens högkvarter.
Ja. Och det är lite spännande, för att han har ju nära koppling till Försvarsmakten såklart, i och med sin kungliga status, och att han har gjort en karriär då inom Försvarsmakten. Han är placerad vid insatsledningens operativa ledningscentral. Det låter ju lite speciellt.
Ja, verkligen.
Men man kan förklara det med att där leder man och samordnar då den operativa verksamheten, alltså den verksamhet som pågår handgripligen, och insatser då för samtliga stridskrafter. Stridskrafter, vad kan man förklara det med? Det är väl marinen och men alla de här delarna som ingår liksom i Försvarsmakten helt enkelt. Mm.
Precis. Och sen har vi också då, Försvarsmakten har ju såklart en stor roll i den rådande situationen och liksom ger sitt stöd till samhället med anledning då av den här covid-19-pandemin som vi är mitt i. Så det är klart att de behöver den förstärkningen som de kan få, och där kände Carl Philip att han kunde dra sitt strå till stacken.
Ja, och det är också spännande, för det är klart att Försvarsmakten har en stor del i detta, men man har inte sett dem så himla mycket, utan det har mest varit så här, vad heter de, MSB och Folkhälsomyndigheten och så, som man ser på de här dagliga mötena som de har. Men i och med att Carl Philip då sätter sig i den här rollen, han sätter ju också strålkastarljuset på Försvarsmakten.
Mm.
Och att det kanske kan öka intresset lite grann för vad de gör också under den här covid-19-pandemin.
Mm. Och det är jättebra. Men man kan ju tänka sig då så här, varför gör egentligen prinsparet det här? Alltså, rent krasst så behöver de ju inte göra det om de inte känner för det.
Nej, men jag tror att det finns många dimensioner på det här. Dels att det här beslutet som kungen tog för ett tag sedan om att barnbarnen inte ska kungliga titlar, det färgade ju också av sig på Carl Philip, Sofia, Madeleine och Chris. Mm. De tog ju faktiskt ett steg tillbaka, så som det var tänkt. Så det är klart att de måste hitta nya plattformar och roller för sitt kungliga arbete.
Mm.
Så det är väl en del i det, att de kan ta egna initiativ på det här viset.
Ja, och också då lite så här utöka sin roll och utöka sitt arbete såklart.
Mm.
Men också att det är ett väldigt betydelsefullt beslut. Och det visar ju verkligen vilken riktning som paret nu stakat ut för framtida kungliga roller.
Mm.
I och med att man, de då, nu såklart att det ser inte ut som det brukar, men de har ju sedan tidigare då tvingats ta ett steg tillbaka från den här kungliga scenen. Men de måste ju, som du säger, också så här, hitta nya sätt att jobba. Och nu vet vi inte kanske vad vi hade sett av dem om det hade varit ett annat läge. Men här visar de i alla fall att de är beredda att ta helt nya riktningar.
Ja, och sen det här med att kungligheter får nya roller i och med coronakrisen. Alltså en stor del av kungligheternas arbete går ut på att vara officiella, synliga, ha möten, resa, öppna dörrar.
Mm.
De kan ju inte göra någonting sånt längre. Jag tror att det är därför vi har sett så otroligt mycket bilder på de här kungliga hemsidorna över hela Europa.
Mm.
Där kungafamiljen sitter framför datorn och har videomöten. Och det blir också en drivkraft. Alltså hoven måste ju visa att kungafamiljen arbetar, agerar. Annars så förlorar ju de sin betydelse och sin roll. Det har verkligen pumpats ut bilder med vad kungligheterna
ja,
gör.
Ja, och även om vi i Sverige är ju väldigt bortskämda med att få ta del av mycket bilder och liksom information kring vår kungafamilj, men så ser det inte riktigt ut i hela Europa. Utan där är man ju inte riktigt lika bortskämd med det här, och där har man ju sett, som du säger, än mer än tidigare. Det har varit när de går med ansiktsmasker och de visar sitt stöd och liksom ut och samtalar med människor och olika organisationer. Och om man nu ska ha ett kungahus och sådär, då måste man ju också visa att det finns någon effekt av det, att de gör någonting. Och här står de ju verkligen för en samlad och enad kraft, och också lite det här leva som man lär. Att de måste ju också visa att de sitter inte i någon guldbur och är skyddade från det här, utan det kan även vara dem. Och att de måste också isolera sig från varandra och inte kan umgås, får träffas via Skype och så vidare. Så att det är väl jättebra.
Och sen alla de här prinsarna och prinsessorna som inte står nära tronen. Det är ännu svårare för dem att hitta en roll i den här krisen, kan jag tänka mig. Mm. Och då visar ju Carl Philip och Sofia att men de är i alla fall med och skapar en monarki i tiden. Därför att de är hands-on, de går ut i verksamheterna, de gör ett handgripligt jobb. Det kan ju inte till exempel en statschef eller en tronföljare göra, dels av säkerhetsskäl. Och visst, de skulle kunna göra det, men det skulle bli så mycket större apparat kring det.
Mm.
Men de här prinsessorna och prinsarna, de kan ju definitivt göra det.
Mm.
Och sen ska man inte heller så här, sticka under stol med att det får enorm publicitet att se de här kungligheterna ute i verksamheter och verkligen jobba mot corona. Det ingår ju såklart. Jag tror inte att Carl Philip och Sofia tänker att aha, nu ska vi göra en riktigt smart strategi.
PR-trick?
Nej, det tror jag inte. Men det ingår ju i det. Alltså, det blir en följd av att de tar valen.
Det blir ju uppmärksammat och det blir ju kreddat. Och det är ju såklart att det är ett smart drag. Det är liksom en bonus i det hela, kan man säga. Mm. Och det är ju mycket som påverkas såklart av det rådande läget. Och förra veckan så fick vi en lyssnarfråga som berörde då kronprinsessan Victorias födelsedag. Det var en lyssnare som undrade hur den skulle firas i år. Och vi hade ju egentligen inget svar på det då, för vi hade inte tagit del av någon information. Men nu har de faktiskt gått ut med ny info kring det här. Och som bekant då, kronprinsessan Victorias födelsedag, hon fyller år den 14 juli och firas alltid på Öland. Och det här är en tradition som ligger kronprinsessan väldigt varmt om hjärtat. Men inte bara kronprinsessan, utan ja, men hela Borgholm och hela Öland, det förvandlas ju liksom till en stor folkfest, och det lockar ju besökare från såväl Sverige som utlandet.
Ja, och nu har man ju då beslutat att man ska ha den här tv-sända festkonserten på kvällen. Men med en minimal publik. Jag menar, Folkhälsomyndigheten säger ju att max 50 personer får samlas.
Ja.
Så man kan ju tänka att det är kungafamiljen och kanske några andra VIP-gäster som bjuds in. Men framförallt, man har beslutat sig för att i alla fall genomföra den, och det är ju roligt.
Mm.
Däremot så tror jag inte att man genomför den här träffen Nej. På Soliden, Victoria. Det samlas ju tusentals människor när hon ska ta emot gratulationer vid slottet.
Men där var väl också nytt för i år att vanligtvis så hålls ju den här då konserten på Borgholms IP inne, liksom själva stadskärnan. Men i år så skulle den väl hållas i slottsruinen om jag hade förstått
det
rätt.
Ja, just det.
Så det var ju lite nytt för i år. Men nu, enligt då det här pressmeddelandet vi har fått tagit del av, så ska liksom hela den här konserten, den kommer genomföras, som du säger, Jenny. Vi kan nog räkna med i alla fall kronprinsessan och hennes familjs närvaro. Och så får vi se hur vidare kanske kungaparet är med eller inte. Men med tanke på hur det ser ut nu, umgås de ju inte. Men att den kanske då kommer vara mer tv-anpassad. Men det känns ju kul ändå att det blir någonting av
det. Ja, och nu får du ju en helt ny kuliss då. I ruinen. Det blir säkert jättefint.
Ja, men det tror jag.
Så är det en liten tröst.
Det är en liten tröst i det hela. Men du, liksom jag, har ju varit på plats här under födelsedagsfirandet tidigare i år.
Ja, gud. Jag kan knappt räkna hur många år man har tillbringat Victoriadagen nere på Öland. Men ja, jag har nog rätt många minnen därifrån. Men alltså, det man minns bäst tycker jag, det är de här Victoriadagarna då det har varit så himla fint sommarväder och varmt och härligt. Men sen är det ju, man är ju där nere på jobb och man får ju vänta då. Är man fotograf eller reporter får man ju alltid vänta vid de här stora grindarna in till Soliden. Och de öppnas ju för oss i pressen lite tidigare och det är ju alltid mycket folk. Det är liksom svenska, tyska, danska, norska, finska medier. Och jag lärde mig ju väldigt snabbt då, redan första gången, att det gäller att springa när de öppnar grindarna så man får en bra plats vid de här avspärrningarna med slottet. Och jäklar vad det springs, kan jag säga. Fotograferna, de bär ju på stegar, på axeln, tunga kameror och väskor. Alltså det är ganska komiskt om man ser det utifrån. Och jag vet det allra första året då jag var med, det var ju, alltså jag var ju ganska ung, kan det vara 20 år sedan, 2015, jag vet inte. Men då sa den här fotografen jag jobbar med då att ja, men du är rask i benen, spring så fort du kan och ta en plats. Och jag, du vet, man får ju så här harpuls bara, hjälp. Alltså jag sprintade i mina tunna sandaler så benen får liksom åt alla håll i det här gruset. Och sen insåg jag ju att nej, det krävs ju inte någon språngmarsch för oss reportrar. Alltså man får ju alltid plats, man ser ju alltid, man får knö lite liksom. Men,
exakt.
Men det löser sig. Men jag tror att fotografen kanske ville ha en bra plats och skickade mig i förväg. Vem vet?
Ja, det var nog klokt. De är ju framförallt, vill de stå absolut i frontlinjen i och med att de vill ha de här bästa bilderna från när de anländer, såklart. Ja. Medan som reporter kan man ju faktiskt hamna lite på sidan. Man får ju fortfarande prata en liten stund med kronprinsessan.
Ja.
Men apropå fotografer, jag minns mitt första år där. Så jag visste liksom inte riktigt vad jag hade att vänta mig. Utan man har ju förstått att det är mycket folk. Man kom, som du säger, man kom till de här grindarna väldigt tidigt på morgonen. Redan då hade ju besökare köat i flera timmar och satt och hade så här kafferep. Och jag gick och frågade några damer längst fram i kön. De hade ju suttit där från 4 på morgonen.
Åh, herregud.
Och haft liksom fika och kaffe. Som tur var det väldigt fint väder då.
Mm.
Men sen var det bara då att springa. Och sen när man väl har fått sin plats, ja, men då vill man ju inte bli av med den. Så att, och jag menar, vi var väl där kanske vid 7 på morgonen.
Mm.
Och sen kom ju inte kronprinsessan förrän vid 2.
Ja.
Så att man bara, här ska jag stå. Och då var det en tysk fotograf som var väldigt mån om att ha en bra plats. Och han hade inte riktigt fått den där platsen han hoppades på. Så när jag då liksom, jag ville ju hålla min plats. Och när kronprinsessan väl kom runt och skulle prata med mig. Ja, men då fick jag hans stora kameralins i huvudet med riktig smäll. Så jag kände att nästa gång fick det bli hjälm, tänkte jag då. Så glömde jag den året därpå. Men det är liksom, det är lite tuffa tag.
Men det är vassa armbågar och det är liksom tung utrustning som knuffas runt liksom.
Ja.
Alltså jag undrar hur det ser ut från andra sidan, från kungafamiljens sida liksom, när pressen står
springer
där
in
folk. Ja, och det blir som en mur i och med att de har, fotograferna också då har stegar, så är det liksom en hög mur liksom, runt hela avspärrningen där i pressfållen.
Man kan ju förstå det när man hör så här intervjuer med prinsessa Madeleine, att hon alltid har tyckt att fotografer är lite olustiga. Det är ju inte så konstigt att komma ut som 3-åring och mötas av den där synen.
Nej. Ja, men precis.
Men det är synd, för att jag tycker att, nu är det såklart, jag är ju väldigt intresserad också, men det är ju en väldigt mysig stämning runt det här firandet. Liksom, som jag säger, de sitter och dricker kaffe sen väldigt tidig morgon och liksom, det blir en väldigt härlig oas där inne i slottsträdgården.
Ja, och sen är det ju det är många som verkligen ser detta som en tradition som återkommer år efter år. Och, nu blir det ju inte riktigt så, men samtidigt, vi får tänka att det här året är lite inom en parentes och att nästa år kanske blir dubbelt så fint firande, helt enkelt.
Ja, men jag tror det. Vi hoppas på det. Mm. Men beroende på liksom hur det blir för oss alla nu, vad vi får för besked angående hur vi får resa i landet och sådär, så undrar man ju lite hur kungafamiljen kommer att lösa sin sommar, i och med att vi vet att de älskar att vara på Soliden.
Ja, alltså Solidens slott har ju varit en favorit för både stora och små i familjen. Om restriktionerna släpper, ja, men då kan vi definitivt räkna med att kungligheterna åker till Öland. Alltså, det är ju deras oas. Det är där de kan vara lite mer privata. Det är där de samlar familjen flera veckor då. Enda gången på året i stort sett. Så att alla är ju jättemåna om att det ska bli av.
Mm.
Även om restriktionerna kanske inte blir så som man har tänkt, så tror jag att delar av familjen kanske ändå åker till Öland. Man kan ju hålla sig isolerad på området, så att säga. Risken är väl då kanske att kungaparet som då är 70 plus kanske inte kan delta. Eller så är det de som åker ner. Jag vet inte.
Nej, men oavsett om de nu skulle vilja åka dit, så är det inga problem för familjen att hålla avstånd. Och de bor ju faktiskt i olika delar inne på slottsområdet.
Mm, så är det ju. Kronprinsessfamiljen, de har ju ett nybyggt hus inne i slottsparken ner mot vattnet, Villa Skönvik. Mm. Och det är ju en liten oas i sig med pool och ja, men, grönt omkring och sådär. Och ganska stort hus.
Mm. Och kungen och drottningen, de bor ju på själva då slottet, Solidens slott. Och när Carl Philip och Madeleine är på besök, så bor ju de också inte långt därifrån. Och det kallas ju då för Jägarhyddan.
Eller Kavaljershuset har jag hört.
Just det, det har två namn.
Ja.
Och från början så byggdes ju faktiskt det huset då för personal eller gäster som då till slottet. Men numera bor ju då Carl Philip eller Madeleine när de är på besök. Men det känns lite så här långt att Madeleine skulle kunna komma till Sverige. Just nu känns ju det nästan overkligt.
Inte. Det tror jag inte hon gör. Alltså sådana resor, långväga resor, det tror jag inte man kommer få göra förrän till hösten tidigast.
Nej, och där är vi åter inne på det här leva som man lär, att det ser ju inte bra ut ifall att man då får syn på prinsessa Madeleine på Öland när man vet att hon är så i Florida.
Ja, och vi pratade ju om prinsessa Birgitta i förra avsnittet, att hon reste ju från Spanien till Sverige och sen reste hon från Sverige till Tyskland. Jag förstår, hon är en ensam solitär liksom i sin lägenhet i Spanien. Jag förstår att hon ville hem, och hon är också över 80, eller hur?
Ja, precis.
Så jag förstår det. Men på tal om att vissa människor kanske är lättare att ta sig över landsgränser än andra. Liksom.
Ja, men det är så konstigt, för det har ju gått, hela den här våren har ju varit konstig för oss alla. Så man har ju knappt hunnit reagera på vad det är för dag och vad det är för månad. Men nu är det ju faktiskt, vi går in i en sommarmånad nu.
Ja, men det gör vi.
Och prinsessan Estelle, hon ska göra skolavslutning den 9 juni.
Ja, den 9 juni så är det skolavslutning på Campus Manila ute på Djurgården. Och sen är det dags för sommarlov för henne.
Ja, men en skola som liksom alltid fortgår för Estelle, trots sommarlov då från den vanliga skolan, det är ju vad man kallar för drottningsskola. Och ja, men det handlar ju om liksom att Estelle, hon är ju faktiskt en framtida drottning, och hon måste ju lära sig om monarkin och dess historia och allt som ingår. Och det är såklart en väldigt viktig del och någonting som hon kommer att bära med sig livet ut.
Så är det ju. Och hon ska ju då förberedas för sin framtid. Och om man kollar på hur det varit för kungen och kronprinsessan, alltså båda de två har ju fått skräddarsydda utbildningsprogram. Kungen, han har ju läst kurser i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt, ekonomi. Och han pluggade mycket vid Uppsala universitet. Men också nationalekonomi vid Stockholms universitet. Men det var inte något program, utan det här var ju liksom utvalda kurser som sattes ihop till en utbildning som då skulle passa kungen och hans jobb. Mm. Men det har också varit studiebesök hos myndigheter, ambassader, företag, FN, SIDA. Så han fick liksom ett paket, ett utbildningspaket, skräddarsytt.
Och precis så var det också för Estelles mamma, kronprinsessan Victoria. Hon fick också en skräddarsydd akademisk utbildning som liksom har då såklart förberett henne i hennes jobb och som framtida drottning. Och det är någonting som hon går ju faktiskt också fortfarande i liksom den här, ja men hon ska ju ändå ta över. Allt som hon lär sig nu kommer hon ju ha användning för som drottning. Och under tiden som hon studerade så läste hon ju franska och hon läste statskunskap och konfliktlösning. Och hon gick ju sedan UDs diplomatprogram, så att hon fick ju också en skräddarsydd utbildning så.
Mm. Så hon sitter ju med en filkand med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Och ja, det passar väl jättebra, tänker jag, för en framtida regent.
Ja, och precis som kungen då så har hon också praktiserat och gjort liksom otaliga studiebesök både hemma i Sverige och utomlands. Och ja, men vi kan väl tro att det kommer se likadant ut för prinsessan Estelle den dagen hon går ur liksom grundskolan.
Ja, jag tänker också att alltså anledningen till att man skräddarsyr utbildningar så här för framtida regenter, dels för att det ska passa. Alltså det går ju inte att läsa ett veterinärprogram eller psykologprogram, utan man måste ju ha lite av varje.
Ja.
Men just för kungen och kronprinsessan så tänker jag också att det beror på deras dyslexi.
Mm.
Därför att det är inte... Victoria har ju berättat att hon hade ju jättesvårt för att läsa och verkligen så här plugga in kunskap genom att läsa. Och det som hände när hon gick på universitetet, det var ju bland annat det att hon fick ju hjälp med att ta anteckningar. Mm. Så hon och hennes... Man kan säga att det var en mentor. Det var ju hon Dinkelspiel som är mamma till en av Victorias närmaste kompisar. Peder Dinkelspiel och den familjen. Mm. Så hon satt med och tog anteckningar tillsammans med Victoria. Och då kunde de sedan jämföra och se om Victoria hade missat någonting eller inte. Och istället för att då läsa in inför en tenta eller ett prov så satt de och diskuterade det som hade varit på föreläsningarna. Mm. Och litteraturen. Så att det var mycket så här tragglande, alltså muntligt tragglande. Och det, på det viset då hon, Victoria lär sig saker.
Mm. Och det är jättebra att de liksom hittade en väg för det, såklart. Hur man lär sig bäst, för det där är ju alltid individuellt.
Mm.
Och under grundskolan så fick ju faktiskt kronprinsessan komma en halvtimme tidigare till skolan. Just för att få lite extra stöd och hjälp och sådär. Men vi kanske kan räkna med att istället den dagen hon ska välja utbildning kommer att läsa något liknande, i och med att
absolut,
man måste ju kunna lite och mycket och ha fokus på att liksom vara en så bra representant för Sverige som möjligt.
Ja, och jag tror att man har sett det här som en framgång både med kungen och med kronprinsessan, just det här skräddarsydda, att det är ett bra sätt att förbereda en person.
Men man tänker som Estelle då, även nu är hon fortfarande väldigt ung och liten och så här, men även fast man då inte pratade den akademiska biten så har ju hon liksom under flera år fått följa med mamma och pappa när de jobbar. Och ja, men det är för att liksom också kunna observera och liksom lära sig hur det fungerar.
Jag tror att det är det bästa sättet att lära sig ett sånt här yrke, att se hur ens föräldrar agerar, hur de beter sig och vad de gör. Och får man vara med på plats tidigt så får man ju med sig det i grunden helt enkelt.
Mm.
Och sen också att lära sig den här sociala delen. För den kan ju vara ganska svår, särskilt om man är blyg. Det har varit ett problem för prins Carl Philip till exempel. Men som kunglighet och som Sveriges framtida drottning så är hon en offentlig person. Och hon måste lära sig väldigt tydligt att kunna föra sig i kungliga sammanhang. Och att det ska gå automatiskt för henne, det här med handskakningar, alltså, ja men allt, att konversera, att kunna vara en person som kan föra sig i rummet.
Ja, och liksom prinsessan Estelle, hon har nästan aldrig visat sig blyg, utan redan som liten så gick hon sida vid sida med sin mamma och pratade då med, liksom för henne då, okända personer emellanåt. Och hon har liksom inte varit särskilt skygg för det här kamerasmattrandet, utan liksom, det känns inte som att hon har haft så svårt för att stå i rampljuset.
Nej, men de har nog liksom vant henne så tidigt de bara kunde. Jag tror hon var 2 år när hon för första gången fick klippa ett band. Hon invigde någon sagostig, tror jag, som hon fick i doppresent.
Precis. Men jag tycker att det är intressant just när man tittar på tronföljaren eller då den blivande drottningen eller blivande kungen. Hur det också kan skilja sig så mycket åt med syskonen.
Mm.
Det är bara att titta som kronprinsessan Victoria, för henne har det alltid också fallit ganska naturligt hela delen. Medan hennes syster Madeleine har haft väldigt emellanåt svårt med media, till exempel.
Ja, och likadant med drottning Elizabeth och hennes syster Margaret. Där har ju Margaret också.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag har alltid hamnat lite i trubbel med medierna, medan Elisabeth som äldst har klarat det helt fantastiskt.
Ja. Och där ser man egentligen också väldigt skillnad mellan William och Harry. Särskilt nu när vi ser hur det hela slutade. Där allt egentligen skylls på media. Där är också väldigt olika. Men det har väl mycket att göra med att de här äldsta barnen har från dag ett liksom skolats in i det. Medan det har varit lite mer fritt för de yngre. Och kanske inte heller behövt ställa samma krav på dem, kan man ju tänka sig.
Det är ju spännande med kungen. För att han har väl aldrig egentligen varit jätteförtjust i det här. Alltså han slog ju bakut redan som liten att han skulle bli lantbrukare, minsann inte kung, när hans syster retade honom. Han har ju också ett drag som är lite mer reserverat. Och där tänker jag att han säkert har fått kämpa mycket mer med den här känslan av att vilja, att klara av, att bli accepterad. Och han är en människa som har mötts av enorm kritik i unga år. Alltså på 60-70-talet så skrevs det ju otroligt mycket dystert om honom och hans partyliv och det ena med det andra innan han då träffade Silvia Sommerlath. Så det kan också vara tufft för det barnet som inte är jätteintresserad av det här.
Ja, men såklart. Och där är också vår kung, vilket jag kan tycka är lite av hans charm också, att han har lite den här vassa tungan gentemot media. Vi har ju sett några gånger där han har fått nog och sagt vissa saker som... Ja, men som har fått både ris och ros.
Ja,
jag tänker mycket på när prinsessa Madeleine, när det offentliggjordes att hon skulle få sitt första barn, eller vad det var, när kungen blev intervjuad och de frågade då, kommer prinsessa Madeleine att flytta hem till Sverige, tror jag någon ställde en reporter fråga. Varpå han fick lite noga media och svarade så här, nej, hon ska faktiskt flytta till Island. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, men så här, han har ju varit ganska duktig på att liksom klippa av, eller det var någon reporter som pratade med honom och då kanske kungen tyckte det blev lite så här ointressant och han sa så här, nej men titta, där kommer en katt.
Ja.
Alltså så han har ju ändå det där, han är ju lite nära till att våga vara lite så där.
Ja, sen är det också svårt med humor, för jag minns, jag tror vi var ett pressgäng med kungaparet i Nederländerna. Och då kom det sig av en slump bara att vi var 4-5 kvinnliga reportrar. Det var TT, det var jag. Jag tror jag jobbade på Svensk Damtidning då. Och sen var det från lite andra ställen. Och kungen blev lite så irriterad för han ville köra igång liksom. Och så säger han bara så här, ja vad har vi grabbarna då? Och grejen är så här att då hade det varit på TV ganska mycket kring... Jag kommer inte ihåg var det kom ifrån. Men det kom från något så här speciellt, om det var reklam eller TV-program eller någonting. Alltså det låg i luften då på den tiden. Så att det var inte så här chockerande att han sa det. För att alla fattade liksom var det kom ifrån. Och att det var ett skämt. Men kungen, han skämtade, han skrattar inte, utan han ser ju gravallvarlig ut. Och då var det en kvinnlig reporter som faktiskt tog lite illa vid sig. Och liksom, och sådana situationer kan ju bli svåra för kungen. Därför att det är ett skämt. Men man måste ju vara säker på att alla kan ta emot det som
att det landar bra.
Att det landar liksom. Bra, ja. Och det är svårt.
Och det är svårt.
Ja, men det här med dyslexi, att plugga och att vara kunglig, det är tufft alltså. Kungen, prins Carl Philip, kronprinsessan Victoria och även då prinsessan Madeleine, de har ju tampats med dyslexi och haft olika grader av svårigheter.
Mm.
Och något som påverkar främst är skolgången och hur de får kämpa hårt. Och Carl Philip och Sofia, de brinner faktiskt extra för det här ämnet. Och de har en stiftelse för att öka... Det är deras stiftelse som de grundade när de gifte sig. Den har ju som fokus bland annat att öka respekten och förståelse för personer med dyslexi.
Mm.
Och en annan kunglighet som faktiskt också har läs- och skrivsvårigheter, det här är ju ändå rätt vanligt, det är prinsessan Beatrice. Hon är ju drottning Elisabeths barnbarn.
Ja, och hon gav nu i veckan, tror jag det var, en intervju då för att visa sitt stöd. Och det här var då för en brittisk organisation, Made by Dyslexia. Och då gav hon då en intervju och där sa hon bland annat så här, citat, att vi har ett ansvar för att förbättra klimatet för ungdomarna i klassrummen, slutcitat. Och det är precis som du säger, Jenny, att hon liksom alla andra som bär på det här, de får ju såklart väldigt stora utmaningar just i klassrummet, så att hon vet ju vad hon pratar om.
Och här kan jag faktiskt avslöja lite grann att jag har en väldigt god vän som bor i London och som har jobbat med privatundervisning. Han har faktiskt undervisat Beatrice och den här kompisen till mig, han är specialinriktad på dyslexi. Mm. Och han har berättat att både Beatrice och Eugenie, de kämpade jättemycket, de var jätteduktiga, men att det blir liksom såklart ett hinder för dem. Mm. Att bokstäverna hoppar. Och... Mm. Så han gav dem massa bra tricks.
Ja, men vad,
klara av det.
Mm. Vad bra. Och den här intervjun då, den publicerades ju på Made by Dyslexias YouTube-kanal förra veckan. Och där berättade hon också att hennes engagemang bygger såklart på hennes egna erfarenheter. Och hennes dyslexi. Och hon berättade även att hon var just lyckligt lottad som gick i en skola där de gav henne mycket stöd. Så det kanske är till honom att referera då, Jenny.
Nej, jag tror för att han är ju inte i skolmiljö utan han kommer okay. hem och undervisar barnen. Okay. Och det är väl det, där är man ju också privilegierad som kunglig, tänker jag. Att, ja, de går i bra skolor där det finns stöd, men de kan också få hjälp av guvernanter som kommer hem till dem och hjälper dem med läxor och så vidare.
Ja, för hon berättar även då i den här intervjun hur jobbigt hon tyckte det var att alltid ligga efter sina vänner, att hon alltid kände att de var på en högre läs- och skrivnivå. Hon pratar om att det är så här olika färger på böckerna beroende på vilken nivå man hade nått. Att det alltid var jobbigt att ha den här lite lägre färgen då, som alla hade kommit förbi. Och hon pratade även om att hon inte kände sig tillräckligt bra och att hon inte var smart nog. Och varför var inte jag som alla andra, säger hon.
Men det har vi också hört Carl Philip och Victoria vittna om, att de kände sig dumma i skolan. Och det är fruktansvärt att vara i den miljön, känna att man är sämre än någon annan.
Och hon pratar också om det precis som det är, att det är ju så här stunderna i klassrummet som är avgörande. Det blir ju en grund för oss alla liksom, hur vår skolgång har varit. Men hon lyfter också, precis som vi har hört våra kungligheter pratar om, att som dyslektiker så hittar man liksom andra styrkor och liksom kan bli en riktig problemlösare istället, just för att man måste ta till andra sätt för att lära sig eller och så vidare.
Vi kan väl lyssna på ett klipp och se hur det lät när hon pratade.
The reason why I am so passionate about dyslexia is because of being a dyslexic person myself. I feel like I really understand that we have a responsibility to change the narrative around what we are delivering to young people in the classroom. I was very lucky, got to go to a school that was very nurturing and very supportive, but I would describe the actual day-to-day learning side of things very challenging. You know, I remember we had different coloured books to describe how far away your reading levels had got to. And I was always on the white books. My best friends were always on the yellow books or the green books. They were so far ahead. And I think at that stage, those moments of doubt just pop into your head. I'm not good enough. I'm not smart enough. I'm not. Why am I not like the others? I think when you're in the classroom, those moments are very, you know, they're very defining. I think if I would say to my younger self, do not be defined by those moments that happened to you in that exam or that classroom, because they are lifelong learnings, they are lessons that you'd carry with you, and they build you up to be who you are. I think that education now, you know, when you've got a lot of young people that are focusing on just getting things perfect for a test and absolutely not being able to have that moment of expression that comes from a study around lifelong learning and actually what skills-based learning really looks like, we are going to get into ourselves in a very difficult situation. So I'm really excited with all the work that's going on now with a few different organisations across the world to really think through what is skills-based learning and what are the skills that young people need to be able to thrive in life.
Ja, prinsessan Beatrice, hon skulle ju faktiskt ha stått brud imorgon den 29 maj. Hon skulle gifta sig med Eduardo Mapelli Mozzi. Men eftersom läget är som det är med corona så har de ju fått förändra sina planer helt enkelt. De kan ju inte ha något stort massivt bröllop därför att italienska släktingarna, de är ju fast i Italien, de kan ju inte ta sig till London. Nej. Så man flyttar helt enkelt fram bröllopet.
Ja. Och det nya datumet är ju fortfarande oklart i och med att ingen vet hur det här kommer att utvecklas. Men tänk liksom, idag, vi spelar in det här torsdagen, men idag fredag när den 29 maj när podden släpps, då skulle vi egentligen kanske ha bevakat ett bröllop, Jenny.
Ja, så hade det ju varit. För att det hade ju varit minst lika stort som hennes syster Eugenies bröllop här sistens. Men så blir det inte i år, helt enkelt.
Nej, men vi håller oss kvar lite i Storbritannien. För jag tycker att det kan inte gå en hel podd utan att man pratar om William, Kate, Harry och Meghan.
Så är det.
Men först och främst har ju, precis som vi pratade om, att Carl Philip och Sofia, vi ser lite nya sidor av dem nu i den här krisen. Och William och Kate då, som är kusin, William är kusin till Beatrice som vi precis pratade om. Och de gör ju såklart allt vad de kan för att hjälpa till och, i den här krisen och sprida små ljusglimtar och så vidare. Och jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad av deras agerande just nu. Annars så tycker jag att man kan uppleva dem kanske som något stiffa och lite så här tillbakadragna. Men de har verkligen visat en ny sida av sig själva under den här pågående pandemin. Och nu är de ju också brittiska kungahusets liksom riktiga frontfigurer. För att Elisabeth, hon sitter isolerad på Windsor och Charles, han har själv varit sjuk och håller sig isolerad. Så att vi ser dem liksom mer än någonsin.
Ja, men de symboliserar på något sätt den brittiska framtiden och också en yngre generation. Och det var ju så kul för att för någon dag sedan här så agerade de bingovärdar via Skype från Kensington Palace. Så de satt och ropade ett bingonummer till boende på ett äldreboende. Och innan då de började spela bingo så pratade de ju då med vårdpersonalen på boendet. Men det visar liksom att de är beredda att ta till helt nya sätt att vara ett stöd och att visa liksom att de vill vara delaktiga i kampen mot corona. Mm. Och de är också måna om att lära sig av effekterna av covid-19 och lära sig om utmaningar som alla ställs inför. Mm. Och det är bra.
Ja, och deras närvaro var ju såklart väldigt uppskattad på det här hemmet. Och ja, men de ropade ju upp då alla nummer och så visade de så här bingo-numret i kameran för att man verkligen skulle se vad det var. Och då drog faktiskt Kate nummer 5 och då berättade de att det är deras son George allra favoritnummer. Men inte hade man kunnat räkna för ett halvår sedan att vi skulle se Kate och William sitta och ropa ut bingonummer, eller hur, Jenny?
Nej, men jag tycker att många kungligheter blir mycket mer familjära. Trots att det nu är ett större avstånd än någonsin mellan folk och kungligheter så tycker jag att de ändå kommit närmare än någonsin. Mm. Man får se andra sidor, de är mer avslappnade. De gör saker som är mer nära folk, tycker jag.
Det blir väldigt uppskattat och jag tror att liksom sen längre fram i historien så kommer man nog titta på den här tiden i backspegeln och känna just precis det du säger, att det blev liksom en helt ny värld igen. Från deras sida öppnade sig, att vi fick se någonting helt nytt.
Nu när vi ändå pratar om Kate så måste vi också ta upp Meghan. Det är ju så att för några dagar sedan så blev det enormt stora rubriker kring deras relation. I två år i alla fall, så har det ryktats om att det finns en spricka mellan dem. Mm. Och det har blivit så håsat.
Ja.
Men det är The Tatler. Och det är ett magasin med väldigt hög svansföring i Storbritannien. De hade då, enligt egen utsago, varit i kontakt med goda vänner till Kate. Som avslöjat detaljer om Kate och Meghans relation. Och då är det så att det blev ett storbråk. Vi kallar det för strumpbyxebråket.
Ja, det låter lite udda, kan man ju tycka.
Men det handlar ju om att förberedelserna kring Meghan och Harrys bröllop så har ju kungligheterna alltid brudnäbbar, små barn som följer dem upp för altargången. Och enligt kunglig tradition så är det väldigt noga det här med att ha strumpbyxor, även om man är liten och även om det är jättevarmt. Den traditionen har man såklart inte i USA. Så Meghan hade menat på att barnen, de behöver inga strumpbyxor. Det kommer vara så varmt i kyrkan. Medan Kate var mer på den här officiella linjen att nu kör vi enligt den tradition vi har och vi håller etiketten.
Ja.
Och där hade då blivit ett bråk som slutade med att Kate hade då fallit i tårar. Hon var ju också relativt nyförlöst med ett av barnen. Så jag kan förstå att det där blev kanske lite känsligt för båda parter.
Och sen blev det också lite den här att det var ju faktiskt Megans bröllopsdag, vilket det känns som att som brud har man lite det sista ordet. Men det kan jag tänka mig att då Kate, som ändå har funnits i kungafamiljen länge nu, liksom att hon kanske har lite bättre koll på vad som förväntas och vad man önskar i den världen. Så att hon tyckte väl då att det hon sa skulle gälla.
Men sen är det ju, alltså konflikten handlar om fler saker enligt artikeln i Tatler, eller hur sa du?
Ja, men precis, alltså att svägerskan inte drar jämt, det har vi liksom läst om tidigare, men det kanske än mer nu har blivit lite mer uppenbart. Vi pratade ju om det tidigare i samband med Harry och Meghans sista framförande i samband med Commonwealth Day i Storbritannien, att det gick nästan inte att undgå att det var liksom en stel och stiff känsla mellan dem.
Iskallt och frostigt.
Yes. Det var ju knappt så att de sa hej till varandra, vilket gör att de här rubrikerna och allting man har läst ändå fick lite sanning, kände jag själv.
Plus och det att Harry, jag också tyckte. Ja, och Harry har ju faktiskt gått ut i en intervju och sagt att han och hans bror har glidit ifrån varandra. Så ja.
Och utöver då det här strumpbyxebråket som vi fick ta del av i den här artikeln, så då var det då så kallade väninnor eller vänner till Kate som då berättade att Kate ska ha varit väldigt arg och besviken på Meghan och Harry, eftersom att de har ju tagit sitt pick och pack och lämnat kungahuset och egentligen så här kastat över allt ansvar mycket då på Kate och Williams familj, i och med att ja, det är liksom, de är ändå bröder och har gjort liksom hjälpt varandra tidigare och så vidare.
Ja, och det blir ju också så att antalet kungliga uppdrag minskar ju inte bara för att ett par försvinner, utan det här hamnar då istället på Kate och William.
Ja, och särskilt nu också med tanke på att Andrew har gjort vad han har gjort, vilket gör att han är utstängd i kylan från de kungliga uppdragen, även om han är den som gärna tar sig an fler. Så att det är klart att det blir mer för dem att göra, och den här vännen då ska ha sagt att hon, ja, men att Kate hade pratat om att hon nu känner att hon förlorar mycket av sin mammatid och att hon inte hinner vara en närvarande mamma på samma sätt som tidigare. Och man pratade då mycket om att de känner att de har blivit kastade under bussen. Och det är ju liksom det låter ju värre än vad det är, men alltså det är ju, vad säger man, ett uttalande. Eller,
ja, att de har liksom blivit lämnade i sticket med all arbetsbörda. Liksom.
Ja, precis. Och de tycker såklart att det hade underlättat då om de fick dra det här kungalasset tillsammans med Harry och Meghan. Mm. Men nu istället så kanske man tycker då att de lever loppan i Los Angeles och behöver inte alls engagera sig i det som händer och sker.
Nej, och den här artikeln i Tatler, den fick ju enormt stor spridning. Och tänk, tabloiderna i Storbritannien, de gick ju bananas.
Ja, verkligen.
Men det som är väldigt speciellt i den här historien, det är ju att Kensington Palace, som då företräder Kate och William, Kate William, de reagerade stenhårt på artikeln och gick faktiskt ut och dementerade uppgifterna. Och det är extremt ovanligt att hovet gör det.
Ja, för då en talsperson för Kate och William säger bland annat då att den här artikeln innehåller felaktigheter och att den då innehåller, det blir så här falska citat, och att de här då inte ska lämnas till Kensington Palace för påseende innan tryck. Och där handlar ju faktiskt om saker som man menar att Kate har sagt. Och det är klart att det är känsligt om det inte stämmer.
Ja, men enormt känsligt. Och det som är förvånande är att det är just Tatler som är lite så här överklassmagasin, och de är inte kända för att skriva tabloidskvaller. Liksom.
Nej, precis.
Så grejen är så att det kan mycket väl stämma att de faktiskt har pratat med vänner till paret, men att de här uppgifterna blir så enormt känsliga i det här läget för Kate och William, men även Meghan och Harry, att hovet bestämmer sig för att gå ut och dementera. Men misstaget tycker jag lite grann är att, alltså jag förstår att de gör det, för de vill ju liksom bryta den här negativa spiralen att det råder en spricka mellan syskonen och mellan svägerskarna. Jag förstår det absolut. Problemet är liksom när de går ut och dementerar så här att ja, men nästa gång det skrivs felaktigheter och de inte dementerar, då blir det en signal att men då kanske det ligger någon sanning i det som skrivs. Så att det blir som en dålig spiral som... Ja.
Det är dumt att ens börja pilla där på något sätt. Ja. Om det handlar om något väldigt grovt förtal, såklart.
Ja.
Och det här har vi varit inne på tidigare, för att Harry och Meghan har ju varit väldigt pigga på att gå ut och dementera saker i media. Och det är precis samma sak där, att de gångerna de inte har gjort det, men då förutsätter man att det är ren fakta då, i och med att de inte säger någonting annat.
Ja, och det kan starta så. Det är tråkiga konsekvenser, för jag vet också att... Det var någon tidning som hade pratat med goda vänner till Meghan. Och avslöjat massa grejer kring hennes relation till sin pappa. Och det fick ju i sin tur pappan då att låta publicera det här privata brevet. Så att det kan också bli så mycket negativa följder av sådana här grejer.
Sen kan jag också tänka mig då, i och med att vi befinner oss i den här tiden, och att Kate och William, de gör ju vad de kan för att fortfarande bedriva sitt kungliga arbete och synas och höras. Men jag menar att det kom ut en artikel där Kate som sitter på ett slott inte får tillräckligt mycket tid för barn, medan folk kämpar och sliter inom sjukvård och allt vad det är för att få liksom landet att rulla.
Det är provocerande.
Och ändå hålla sig igång. Jag kan tänka mig att det provocerar något oerhört.
Ja,
alltså.
Ja, men verkligen.
Mm. Men vad är det egentligen som gäller det här med liksom att vara vän till kungligheterna? Prata med media, inte jättesmart.
Nej, alltså, det är det ju inte. Alltså, börjar man läcka personliga saker, då kan man ju ut med huvudet före. Och det har ju kronprinsessan Victoria har ju pratat om det mycket. Att hon har ju haft perioder när hon har misstrott så många av sina vänner. Därför att hon har då sett att medierna har skrivit någonting. Det kanske inte helt överensstämmande med sanningen, men tillräckligt många detaljer för att hon ska förstå att någon har berättat det här för medierna. Och att hon faktiskt, och särskilt när hon reste till USA, faktiskt gjorde slut med många kompisar. För att hon kände sig så osäker kring det här. Så där är det ju, och det kan man förstå i en sån situation där man försöker värna privatlivet, att är det då någon i gruppen som berättar saker man inte vill ska nå ut, ja, men då fryses ju de personerna ut. Då är det inga personer som ingår i den här kompiskretsen någon längre tid.
Kan jag tänka sig då att Kate tar en liten runda i kompisgänget nu för att ta reda på vem det är som snickesnackat med den här tidningen?
Ja.
Ja.
Sen finns det också situationer, absolut, det har hänt, där kungligheter nog lite i skymundan liksom, ja, accepterat att ja, men ni kan få prata med pressen om det här och det här. För att man kanske vill liksom placera någonting på rätt sätt. Jag vet inte. Eller jo, jag
men
vet.
Det
jo, jag
vet, men
men det händer inte ofta. Men det händer
inte ofta. Mm. Det går fort på podd, Jenny.
Ja, det gör det.
Vi har liksom redan tagit oss igenom ett helt avsnitt för idag. Och glöm inte att prenumerera på vår podcast.
Och skicka jättegärna in lyssnarfrågor till oss på kungligt@aftonbladet.se.
Vi har fått in lyssnarfrågor även den här veckan, vilket vi tycker är jätteroligt. Och det är då Gudrun Gustafsson, Pilgrimstad, som undrar följande. Kungafamiljen, vad gör de i dessa märkliga karantänstider? De kanske lever lite mer svenssonliv just nu. Har de ändå en hel del folk runt omkring sig? Vem styr upp deras vardag? Till sist, de kan ju inte resa iväg någonstans som oss andra, antar jag.
Nej, men Gudrun har helt rätt. Både att de kan inte resa iväg, att de lever lite mer svenssonliv. Så är det. Jag menar, kungaparet sitter ju på Stenhammars slott där de har isolerat sig. Där har de mindre personal. Det är lite mer svenssonliv. Det tror jag kungaparet trivs alldeles utmärkt med. De jobbar därifrån helt enkelt. Så det blir andra uppdrag. Och det var ju det vi pratade om tidigare i avsnittet, att det prånglas ut rätt mycket bilder från hovet där de sitter i videomöten och så vidare. Så att det är en helt ny situation, så är det ju.
Men annars sidan just det här citat och Svensson-liv så. Mm. Men att det blir ju så nu i och med att de har inga stora födelsedagsfiranden. Victoriadagen blir väl något, kanske en liten tårta med närmsta familjen. Alltså det blir lite så som vi också har nu såklart. Att det blir ingen skillnad alls.
Så är det.
Det blir inte den här pompa och ståten runt omkring dem precis. Utan, och samma sak som du pratade om tidigare. Inga möten med andra människor och så vidare. Utan vi alla lever ganska lika under det här.
Ja. Nästa fråga vi har fått är från en synonym. Nej, vad säger jag? Det är någon som vill vara anonym, en nyfiken lyssnare. Och han eller hon skriver så här: tack för en bra podd och era Insta-konton. I Danmark och Sverige förekommer myrten hos bruden, men hur är det med Norge? Har inte de fått en bit av drottning Victorias myrten? För drottning Maud var ju hennes barnbarn.
Mm. Och den här mytomspunna myrtenkvisten och dess självklarhet vid kungliga bröllop, den kom ju hit till Sverige via vår kungs farmor Margareta år 1905. Och hon var ju barnbarn till drottning Victoria, och den här kvisten plockade de med sig då från drottning Victorias älskade Osborne House. Och Margareta, hon planterade ju den här plantan vid prinsparets sommarresidens där vid Sofiero i Skåne. Och att den här traditionen sedan fördes med till Danmark, det beror ju på att hennes dotter Ingrid såg till att traditionen levde vidare där. Och vad det verkar så tog liksom inte Maud efter sin kusin Margretas idé om att ta med den här och plantera i sitt nya hemland. Och på så sätt så har traditionen inte tagits vid i Norge.
Det är ju lite synd. Alltså familjerna står ändå varandra så nära. Det hade varit fint att se norska myttenkvistar också, tycker jag.
Ja, men precis. Men så är det icke.
Det är det inte.
Och jag antar att det är skälet.
Ja.
Det är mitt svar. Ja, glöm inte att följa oss på sociala medier.
Jag finns på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny.
Och mig hittar ni på royalistan.se. Där uppdaterar vi med Kungligt varje dag.
Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er där ute. Vi hörs nästa vecka igen.
Ha det bra allihopa. Hej då!
Hej då!